Då säger vi hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Offsides podcast. Och jag vet inte hur det är med dig, Johan, men hur känns det med EM-febern?
Handboll? Jag har inte kunnat se så mycket som jag hade gjort med mer tid, om jag ska uttrycka mig. Diplomatiskt då.
Jag ska inte säga att jag,
men jag gillar att se på handboll.
In någon EM-feber.
Jag har bevakat handbollsmästerskap. Vet du.
Vilka då?
Ja, bland annat ett i Kroatien. Det kanske är bara det, men ett VM. Ja. Han var ju väldigt trevlig att göra med.
Mm. Det har man hört för.
Ja, det har man hört för.
Det är skillnad jämfört med fotbollens värld.
Ja, eller lättare att komma åt i alla fall.
I alla fall så, jag ska inte då säga att jag är helt inne i detta, men jag vet ju att Sverige, nu är det tisdag morgon när vi spelar in, ikväll möter de Polen. Den kanske jag säger, men därmed så såg jag Sverige förlora mot Slovenien i söndags kväll, var väl det?
Där Vranjes är tränare.
Vranjes är tränare, precis. Och eftersom jag inte ser så himla mycket handboll så var det var tre stycken saker som jag tänkte jag bara ska ta upp här och se hur du reagerar. Den första saken var att det verkar ju vara så att det finns ett gentleman's agreement vid avkastet. Det var det Sverige som hade avkastet i Skandinavien. De kastar bollen och springer liksom ner då till Slovenien som har ställt upp sig i försvar. Och sen så lägger typ Kim Ekdahl Duré, lägger över bollen bara till Slovenien som sen håller i bollen, kastar runt den lite grann och fingrar lite på den. Sen kastar de tillbaka den till Sverige. Och efter typ 20 sekunder börjar Sverige anfalla. Mm. För det är liksom en intervall där, eller en period på typ 20 sekunder där egentligen inte matchen har börjat.
Ja, man är schysst och låter motståndaren, så här känns matchbollen.
Ja, det har jag faktiskt aldrig sett. Jag har ändå sett många handbollsmatcher. Men jag har aldrig sett att de gjort så här. Vad tänker du om detta?
Nej, jag tänker att
är det fint,
mycket
är det
klister och sådär på bollen. Mm. Och så här känns matchbollen, så att det inte är några tveksamheter. Nu har ni också fått känna på den. Ja, då kör vi. Man skulle kunna säga att man kunde ju ta 20 sekunder åt det just innan avkastet.
Ja, precis.
I försikt, kanske.
Det är lite det jag tänker.
Men det är väl lite en skön ritual då.
Ja, men det, ja, för mig så skänker det lite vibba av att handbollen är lite... Ah, fan, vi kan ha en dålig boll här. Men vet, en Champions League-final eller en Premier League-match eller en allsvensk match, för den, det är inte så att om IFK Göteborg sparkar igång matchen mot AIK, Robin Söder passar runt den lite grann, för sen passar de över den till AIK-spelarna som rullar runt den lite grann och sen passar de tillbaka den, och sen så börjar men där tar man för givet att bollen är bra från början.
Tvärtom, i fotbollen så har man väl också börjat använda avsparken till lite mer grejer än att bara rulla igång, i och med att man, när de tog bort det, när man fick börja spela framåt om man ville. Mm. Så det har man ju sett en del, både varianter från start till att försöka anfalla, och var det Marseille eller något annat lag som bara helt sonika bombade ut bollen över sidlinjen. Mm. För de föredrar då att motståndaren får ett inkast på egen planhalva. Så första de gjorde var bara att de dunkade iväg den ut över linjen.
Ja, just det.
Det var ju ganska långt ifrån än om Duré skulle ha bara slängt ut den så det blev inkast till Slovenien då. Mm. Men jag tycker det låter trevligt. Jag drar inte så stora växlar på det.
Nej, det gör inte jag heller. Det är väl lite intressant. Den andra saken var att Sveriges målis, Appelgren, de är alltid minst två målisar, men Appelgren var den som startade matchen. Och han hade en liten tuff inledning på matchen för att slovenerna gjorde i princip mål på sina första fem kast, och de satte alla bollar i samma hörn, varpå då det var väl Per Skog och så var det Claes Hellgren som var då, som alltid nästan kommenterar handboll med bravur, får man säga. Men då sa, för det har man ju alltid pratat om, till och med Robert Gustafsson gjorde väl liksom skämt om hur svårt det var att vara typ handbollsmålvakt.
Jag tror att det var den halländska komikern Thomas Pettersson.
Ja, det var till och med han.
Ja. Var ganska lågt hängande frukt. Att säga. Hur dum får man vara när man ställer? Och så gjorde han lite gester med sin slanka kropp. Då, och så skrattade publiken. Ja. Som kanske satt i Falkenberg. Ja.
Men, och det har man ju kanske tänkt på själv, att det är ju rätt otacksamt. De har ju inte mycket skydd och sådär. Målvakt, de har väl kanske en suspensoar. Eventuellt. Mm. Men inte så mycket mer.
Bra densitet i mysbyxorna kanske.
Men, och sen då när han väl räddar då, Appelgren räddar ett skott på sig vid det sjätte avslutet, då studsar bollen ut, det blir som en retur. Varpå då Claes säger att han inte är tillräckligt avslappnad. Det är så himla lätt att man, när man liksom släpper in som målvakt fyra, fem första kasten, då vill man överkompensera, då spänner man sig mer. Varpå, om man spänner sig mer så studsar bollen ut.
Men är
man
kraftigare rekyl.
Ja, precis. Ja. Är man avslappnad i kroppen, lite pösig så, då fastnar liksom bollen i typ ens lite för stora mjukiströja eller byxor. Ja, den
dämpas lite mer.
Dämpas lite mer. Jag tänkte, hur svårt ska det behöva vara att vara handbollsmålvakt? Ja. Inte nog att man ska rädda bollen som kommer liksom i 100 km i timmen från 3 meters avstånd. Man ska också vara avslappnad när man gör det.
Och mjuk. Kattlik.
Ja. Ja. Tänkte, det är ändå tufft.
Ja, verkligen. Ja. Ja. Vad var den tredje grejen?
Sista är ju då handbollsklistret. Ja. Det har ju skrivits lite grann om det. Och det har debatterats i rätt många år. Men handbollsklistret då, det ska snart vara ett minneblott.
Jag såg något om det. Mm. Ja.
Det är på väg mot ett förbud. Och den största anledningen verkar vara att det smutsar ner helt enkelt i idrottshallar runt omkring i världen. Alltså om man delar en plan mellan ett innebandylag och ett handbollslag så blir innebandylaget inte så glada för det är klistrigt och det har funnits fall där liksom folk har fått knäskador på grund av att man fastnar med fötterna i det här klistret.
Mm, det kan kanske smutsa ner och förstöra golv och väggar och redskap i gympahallarna och så.
Precis.
Det låter ju väldigt mycket, alltså de använder ju klistret såklart för att få grepp om bollen, men framförallt så hör man när bollen rullar på golvet att det verkligen smattrar för att den är så klistrig då. Mm. Och jag såg faktiskt senast igår på Lilla Sportspegeln. Det är ju numera lite integrerat med Lilla Aktuellt och som en liten sport på slutet.
Ja,
och då var de handboll just och det var någon duktig svensk som jag nu inte vet vem det var som visade barn hur man knorrar. Och då var ju klisterburken framme då.
Den var det.
Han visade sådär och sa att det här är har inte knattar eller barn.
Nej, jag tror att i Sverige...
Men vi, för att knorra måste vi ha klister. Och så tog han en rejäl klick då. Det ser ut som en enorm vaxburk kanske.
Ja, ja.
Och sen så gonar han in händerna och så visar han sina fina kantknorrar då.
Jag tror att det är så i Sverige, det är olika från olika länder, men i Sverige så får man inte börja med klister förrän man har fyllt 15. Men nu ska det då eventuellt förbjudas och det kommer ju bli en så enorm grej för handbollen som sport. Knorren kommer ju inte vara möjlig längre. Och det är ju så, menar, tar man en mittsexa till exempel som ofta får bollen inkastat jättehårt där han liksom brottas ner av två stycken motståndare.
En linjespelare.
Han behöver i princip bara sträcka fram handen. Ofta har de rätt stora händer givetvis också.
Ja, det ska man ha.
Behöver, alltså det är ju lite som du vet när man, det här strandspelet man kan ha, du vet, man har sån här
kardborreband.
Ja. Ja, lite bara man liksom ställer fram sin hand så fastnar bollen där.
Ja, just det.
Men det blir ju också emot så att sporten kommer förändras i grunden.
Ja, fast jag läste om det, jag tror det var i Dagens Nyheter. Dels var det ju inte beslutat att det verkligen ska bli så, men mycket talar för att det kommer bli så inom sinom tid. Men under tiden så jobbades det hårt enligt den här artikeln på att ta fram någon ny form av boll som skulle då vara mycket lättare att greppa och kanske även kunna knorra med. Kanske att de inte införde då på elitnivå förrän de har hittat den här nya bollen då, eventuellt. Men du är ju inne på någonting där, alltså när man tar bort någonting som nästan förändrar en sport i grunden.
Mm.
Klistret, alltså handbolls, det är väl snuttefyllt för dem.
Ja,
och särskilt på högsta, de har ju sjukt mycket klister. Mm. Vi hade ju inte klister när vi spelade kanske skolhandboll. Så. Men alltså, jag var ganska liten till växten. Och jag kunde inte greppa de där bollarna.
Nej.
Idag kanske de har mindre bollar, men vi hade liksom seniorbollar. Så man fick ju liksom fösa iväg skotten. Det var ju jättesvårt då. Men det här borde de ju, om inte protestera, så i alla fall vara väldigt spända på att de hittar den här nya bollen då.
Ja.
För hur ska det annars gå till?
Mm.
Knorrarna är ju rätt stor del av behållningen, tycker jag då.
Ja, herregud. Och då kan man tänka sig, om något liknande hade kunnat ske inom fotboll, att man ska göra så revolutionerande förändring.
Något som är material att göra.
Materialet. Ja. Vad skulle det kunna vara som är så i jämförelse med handbollen om man tar bort klistret?
Ja, det är ju svårt. Alltså, först tänkte jag dubbarna plockas bort från skorna. Får man inte ha längre.
Ja, det blir det ju omöjligt på många sätt. Man kan inte spela så fort det är blött.
Nej, precis. Men det kanske finns handbollsspelare som skulle argumentera för att klister borta är precis lika stor skillnad.
Men
det vanliga annars är ju att här ska det tas bort någonting. Mm. Det tas bort då klister. Det vanliga när det händer någonting är ju att någonting har lagts till.
Mm.
Att någon kommer på ett nytt sätt att förfina sporten. Och så tycker kanske en traditionell falang att så här ska man inte göra. Alltså Janne Boklöv hoppar V-stil, hoppar längre men vinner inte ändå. För domarna säger att så här är det inte tänkt att man ska hoppa backhoppning. Mm. Men till slut går det inte att stoppa utvecklingen. Och det var väl någonting med han sprintkungen i skidor, Kläbo från Norge. Som
alltså,
har, ja, jag vet inte riktigt hur den ser ut men det är ju någon form av liksom, teknik som inte riktigt är så som man tänker sig vanlig skidåkning. Eller när skatingen kom var det ju också massor att det här är fult, så här ska man inte riktigt åka. Men det vanliga där är ju till slut så fattar man att det här går inte att stoppa.
Nej, men voltinkastet minns du?
Ja, voltinkastet
det
är ju...
Det var ju ändå lite hett och det var liksom...
Inte riktigt lika beroende av voltinkastet som man är av klistret i handboll.
Nej, absolut inte. Men det introducerades och man fick lov att göra det ett tag, men sen så förbjöds det, va?
Typisk grej från när man var i Sportnytt att de så här, och vi avslutar med en lite rolig grej här.
Ja, precis. Har du hittat någon som är expert på det?
Från Österrike i helgen fick vi se den här typen av inkast.
Just det. Ja, precis.
Ja, det förbjöds, va?
Ja, jag tror det.
Mm. Men där har man ju också, apropå grepp då, och klister. Långkastare, inkastare i fotboll, använder ju inte klister. Men de kan ju stå och torka väldigt länge.
Ja, bollkallar som är pigga och handdukar och sådär.
Ja, och han jag skrev om, Grönnemark då, som sen har varit inkastkonsult i olika klubbar, bland annat i Liverpool då. När han slog sina världsrekord i att kasta långt, så då hade han ju form av klister. Men han använde sviskon. Och sån här engelsk lakriskonfekt som han då gnuggade händerna i, och så fick han rätt form av friktion och så sulade han iväg den där kanske 52 meter eller vad det kan ha varit.
Ja, men då är ju den grejen som skulle kunna ändå på något sätt förändra fotbollen materiellt, det är ju om man skulle förbjuda målvakten att ha målvaktshandskar. Jag gissar att i fotbollens vagga när den uppfanns, vilket år var det, Johan?
Som fotbollen upp.
Ja, någon gång engelsmännen var det, va? 1870.
Engelsmännen brukar få cred för det, och vi ska nog gå längre tillbaka än 1870.
Ja, det tror jag säkert. Ja. I alla fall, jag gissar att inledningsvis så hade man inte målvaktshandskar.
Nej.
Och det var inte så lätt. Och när vi var små, i bästa fall, om man fick stå i mål, så fick man ett par sådana här trädgårdshandskar typ, med lite dobbar i.
Ja, precis.
Så, som var lite pösiga.
Knottriga.
Ja, knottriga. Ja. Den typen av målvaktshandskar som finns idag, det var ju liksom någonting som bara de absolut finaste lagen hade.
Ja, fanns det kanske någon i laget som hade ett par riktigt sådär proffsiga, som man sa, handskar, som man aldrig fick låna.
Typ Båstad och sånt där. Eller typ när i Lomma, Bjärred eller sånt där.
Ja.
De hade liksom lite mer pengar.
Just det, jag minns att jag, om man hade ett par målvaktshandskar på sig, antingen var de knottriga då på handflatorna eller så var de släta. Och var de släta så brukade jag spruta saft på dem för att få det här klistereffekten då.
Just det.
Men nej, de hade ju inte handskar från början.
Nej, men skulle man ta bort målvaktshandskan så hade det ju varit otroligt mycket svårare för en målvakt. Bara liksom, det är så att jag har ont att mota ett skott som kommer. Jag vet inte hur hårt ett skott är i fotboll. Men bara mota som i handflatorna, det vet man själv hur ont det gör. Det vill man inte göra. Man blir ju skotträdd då som målvakt. Ut och boxa en boll, du vet, har man gjort det några gånger, det gör ju jäkligt ont på knogarna.
Och om det kan vara svårt också om det är blött.
Ja, precis det jag menar. Det går ju liksom inte. Det blir ju en helt annan sport. Och målvakterna, det finns ju någonting i pondusen också. Om du springer mot en målvakt i friläge och du säger att han inte har, eller hon inte har några målvaktshandskar på sig.
Det blir målet
blir större. Det försvinner ju liksom 50% av pondusen. Springer man ut Allison och han har målvaktshandskar på sig. Det finns ju någonting psykologiskt i det. Att han kanske inte upplevs som större. Man upplevs ju som att detta, det här krävs att jag avslutar 100% för den här bollen ska gå in. Man har inte med oss, han ska på sig. Skit, han kommer att tappa in den ändå.
Finns det, vet du att det har varit en diskussion inom hockeyn med målvakternas utrustning?
Med benskydden och så.
Ja, hur stora de får vara. Ja. Och det kom väl någon form av regel att, det säger sig självt, de får inte vara så stora att de täcker hela målet. Finns det någon motsvarande sån regel för hur stora handskar man ska? Skulle man få stå med sådana här sportbladet händer? Sådana här upplåsbara...
I fotboll.
Skulle det öka pondusen? eller skulle anfallaren betrakta den som ett skämt och enkelt rulla in mål?
Jag kan ha fel, men var det inte för ett antal år sedan som målvaktshandskarna i fotbollen, de började få sådär att de liksom var syd, ungefär som bandymålvaktens målvaktshandskar. Det var inte så stor, de har ju stora liksom svampar runt. Det kan ju se lite bisarrt ut ibland när man ser de där. Men att målvaktshandskarna i fotboll också, att de fick liksom material mellan fingrarna, man säger. Så att det blev mer som ett stort skydd snarare än en fingergrej.
Det har säkert experimenterats med det. Men det är ju, alltså handboll som du började det här med, där har man ju inga handskar. Och man har ju inga handskar innebandy heller. Vanlig bandy är ju någon slags hybrid. Man har de här enorma skumgummi vantarna är det ju nästan. Men om man sett en bandymatch så vet man också att målvaktens utkast där är väldigt viktigt. Det kan ju sätta igång en jättesnabb kontring. Mm. De har rätt många assist på en säsong och så. Så fort de har nypt en boll så kränger de ju av sig den här vanten och sätter den under armen för att kunna få bättre precision med bara sin hand helt enkelt. Så där är ju någon slags mellanting då.
Om man leker med experimentet, Alisson Becker som vi nämnde här tidigare, som har blivit framröstad till världens bästa målvakt. Om det är så att han ställs inför valet att antingen spelar du en Champions League-final utan målvaktshandskar eller så spelar du med Webers grillhandskar.
Och grillvantar.
Vad tror du han hade valt?
Ja, då tror jag att han hade valt utan grillvantar. Det får man ju ingen... Det går ju knappt att böja. Det är
ofta tungvantar också.
Ja, ofta. Ja, där får han ju. Han kan ju stoppa bollar kanske, men upp och nypa en boll med grillvantarna. Ett inlägg är inte lätt. Nej. Nej, jag tror han hade valt utan.
Men kan han kanske göra så som han gjorde när man var liten. Han häller lite saft i grillvanten. Fast vi har inte grillvanten.
Men de är för stora, han får liksom inget...
Men får lite grepp ändå.
Nej, jag tror inte det alltså. Frågan är om han hade valt bandyvantar för inga handskar alls. Där skulle han få fundera längre, tror jag. Vem var det? Var det Samora Nyholm, gamla Norrköpings... stormålvakten på kanske 60-talet 50-60-talet säger vi, som var inte så länge sedan vi pratade med honom. Han gick väl bort för några år sedan, men när han fick uttala sig om dagens målvakter, och då var han just väldigt bedrövad över att de hade handskar. Han argumenterade ju för att man tappar känslan då, och inte alls att man skulle få sämre pondus, utan att då känner man bollen mycket bättre och man är mer levande. Han hade massa argument för det där. Hans röst, det är ingen som har tagit den vidare.
Ska vi säga det att vi gör detta avsnittet i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor, som till exempel Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har då blivit oerhört populärt bland hängivna supporter och bara växer i popularitet. Men Olka Express menar att det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Olka Express då enligt dem själva är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så, om man är sugen på en fotbollsresa till våren och vill boka med en trygg aktör, så kan man göra detta genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Anders, du har ju några uttryck du ofta återkommer till. Som ett fint vin brukar du säga ibland. Det är bara bättre med åldern, med åren.
Ja, just det.
Det jämnar ut sig i längden brukar du säga. Och ibland så händer det att du säger jag vill rasa. Det kom du och sa här igår och sa att du ville ta upp saker i morgondagens avsnitt som hade med spel och annat att göra. Det var ju en debatt på måndagskvällen.
Ja, just det.
Publicistklubben. Du kanske ska börja med den. Till början kanske vi ska säga att det kan upplevas som märkligt att vi inte var med. För det handlade då om spelbolag och journalistik kopplat till det.
Just det.
Och vi då som har sagt just till spelbolag för ett drygt år sedan, borde ju vara med där såklart. Och vi fick möjligheten att vara med. Det var omöjligt att lösa för oss.
Ja, vi fick frågan sent, ska man säga.
Ja, vi fick den ganska sent. Och det var då samma dag som vi lämnar vårt första nummer för året till tryck. En omöjlighet. Ja, vi hade inte möjlighet att närvara helt enkelt.
Så var det. Men i alla fall, det är inte den här kvällen jag ska rasa över, även om jag kommer återkomma till det lite senare. Men vi var som sagt bjudna, men vi kunde inte vara där. Och istället så var det då, det var två olika delar. Robert Aschberg, som leder Publicistklubben sådana här kvällar, de har väl det. Jag vet inte hur ofta de har det, någon gång i månaden, olika ämnen. Inte så ofta någon sportjournalistik. Så därför var det synd att vi inte kunde närvara. Men Olof Lund, Petra Thorén och Simon Bank fick vara där och på något sätt debattera, där då Aschberg var moderator och debattledare. Och Robert Aschberg, då som var den här utfrågan, han inledde med att ge oss offside, en liten lavett får man säga. Han berättade om vårt beslut att tacka nej till spelbolag, men garvade lite grann när han då snackade om att men de fortsätter ha alkoholreklam och att vi hade åkt på en livepodd-turné med Carlsberg som samarbetspartner.
Det var ganska väntat.
I ryggen. Absolut. Men jag kände ändå att vi har ju sagt det här rätt många gånger, hur vi har resonerat, varför vi har tackat nej till spelbolag, men att vi har fortsatt att ha till exempel öltillverkare som annonsörer. Och jag känner att det kanske inte är rätt det har gått fram så. För att det kan man höra lite då och då, lite sådana småstick sådär, om att det kommer fram lite kritik att vi är lite om att vi ska vara någon slags moralens...
Ja, men att det blir hyckleri.
Ja, hyckleri. Ja. Så jag tänker att vi kan ta det en gång för alla. Prata lite grann om det här. Och vi har många gånger förklarat varför vi då tackar nej till spelbolag men fortsätter att ha annonser och samarbeten med till exempel Carlsberg. Eller ett bilmärke för den delen. Vi förväntas då inte att granska till exempel ölindustrin. Vi förväntas inte heller att granska bilindustrin. Men båda branscherna har såklart uppenbara problem. Det är ju alkoholberoende och det kan också förlängas till våld och såna här saker. Och bilarna förstör miljön givetvis, det förstår man. Så att vi tog det här beslutet för att det inte kändes bra att ha samarbeten med spelbolagen. Vi var jävligt trötta på spelbolagen. Och det krävdes allt mer från oss. För när, vad vi upplevde är något som utvecklades till luddigheter och som hotade lite grann vår journalistiska trovärdighet. För att skulle ett spelbolag gå in och annonsera så ville de ha mer och mer utbyte från oss som journalister och ha lite grann våra namn och så. Så det blev ett problem. Vi tyckte väl också att spelbolagen tog lite för lite ansvar för matchfixning. Och om vi vill då granska spelbolagen så är det inte problematiskt om vi har signat ett stort avtal med till exempel Unibet för 300 000 kronor. Och sen så granskar vi dem. Det kan faktiskt vara så att vi hade kunnat avstå från det. Det vet vi inte.
Men vi tyckte väl att spelbranschen låg oerhört mycket närmare fotbollen än vad till exempel alkohol gjorde. Och det här var ju också en period när spelreklamen var extremt dominerande, både av stadsbilden och i medier överhuvudtaget. Och alla historier vi själva fick av spelare och anhöriga till spelare som själva hade fastnat i spelmissbruk och så.
Ja, precis.
Alltså jag har inga alls problem med att Aschberg drar ett sånt skämt. Jag tycker
det
är lite trött.
Jag använder det som en anledning till att, för jag blir trött varje gång vi måste förklara som gör sig lustiga.
Det kan jag förstå, men det är väl också... Alltså, det hade varit omöjligt för oss att vinka just till allt.
Ja, nej, liksom så är det ju.
Det här var det största och så, det var en chansning så stor nog, så tycker jag.
Ja, men så är det. Och precis som du sa, vi hade också i den vevan börjat faktiskt få till oss rätt många berättelser om spelberoende och om hur spelbolagen inte verkade bry sig om att en person var spelberoende. De berättelserna har ju många berättat, men att man fortsätter få reklam, man fortsätter och blir liksom behandlas som en VIP-kund för att man har förlorat jättemycket pengar och så. Och där kände vi att fan, det är ändå skillnad på spelbolagen och ett bilmärke eller ett ölmärke. De fortsätter ju inte att ligga på en på det sättet med direktreklam hem i brevlådan eller i mobilen. Så det är ju ändå skillnad på så sätt om man ska jämföra företag och företag. Och sen då så började då Simon Bank prata. Tror du att han nämnde Brecht? Citerade Brecht?
Jag gissar ja. Han pratade. Annars skulle jag bli besviken på Simon.
Ja, precis. Men han började också prata, jag blev lite förvånad om skillnaden då mellan etik och moral, var allmänt klok som han alltid är, men tog också då upp Carlsberg och att vi fortsatte ha till exempel det, och han tog också upp att vi hade, jag förstod inte vad han menade med att vi hade annonser från C-more till exempel, att det också skulle vara ett problem. Och där förstod jag inte riktigt att om man inte kan liksom hålla två bollar i luften samtidigt, att det är ändå två olika saker. Vi kan visst förväntas granska C-more som hade rättigheterna till Allsvenskan till exempel. Och det skulle vi väl inte, men det är ju liksom en annan typ av problematik. C-more är inte några som får in något i ett beroende på det sättet. Man kan bli beroende kanske och kolla på fotboll. Men det är inte en folksjukdom på något sätt. Men allt som allt så får man ibland känslan att vi har tagit ett populistiskt beslut för att vi tänkte att vi skulle liksom vinna fördelar på det.
Ja, det är ju... Rätt långt ifrån det.
Ja, det är ju så långt ifrån man kan
komma. Det
kan
man se liksom varje dag här.
Precis. Och sen det sista som jag vill säga innan jag släpper den här biten är, om man är Olof Lund på TV4, anställd av TV4, eller om man är Simon Bank på Aftonbladet, då har man kommersiella chefer ovanför sig, alltså beslutsfattare, som tar stora kommersiella ekonomiska beslut. Och sen om man är Olof Lund eller Simon Bank och man har den statusen, då kan man säga, nej, detta... Att vi ska göra någon kampanj här med Unibet, att vi ska sitta i någon studio, det vill inte vi göra. Det kan de göra och inte behöver göra det för de har den statusen. De får inte sparken för det. Men vi är två personer som jag säger, vi sitter ju och tar alla kommersiella beslut. Vi sitter alltid och trycker ja eller nej om en vd eller en marknadschef kommer med oss. Och sen så är vi reporter på det. Och där är det ju en rätt stor skillnad kan jag tycka. Så det var det jag ville säga lite grann om det.
Mm.
Skitbar publicistklubben har de här kvällarna och pratar om de här sakerna. Men jag bara kände att nu, eftersom detta kom upp igen, så tänkte jag, nu säger jag det en gång till och så kan jag ju alltid referera till den här förklaringen. varför vi tog det beslutet som vi gjorde.
Ja,
men fattar. Det som jag sa till dig att jag skulle rasa om igår. Nej, men det har ju varit någonting som jag har sett efter nyår. Och det har varit att SEF har stolt gått ut och berättat om sitt samarbete med Unibet. Och Unibet är då den nya, en av de nya huvudsponsorerna, samarbetspartners till Allsvenskan och Superettan. Och det har jag egentligen inga problem med. Men Svenska Spel har ju varit det tidigare, så att det är inte någon skillnad på spelbolag och spelbolag i det här fallet. Men det som jag har ändå hajat till på, och som jag har noterat att rätt många andra allsvenska supportrar har hajat till på, det är ju det som kallas då hemmaklubben.
Ja, det har jag sett också.
Ja, det är ett slags initiativ från Unibet som då ska skänka 20 miljoner kronor till klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Och det går ut på att man ska gå in på Unibet och registrera sig som kund. Man behöver inte spela, det är viktigt att säga. Man behöver inte spela pengar. Men när man har gjort det, då kan man rösta.
Ja, just det, 20 miljoner i den här potten då som fördelas de mellan klubbarna beroende på hur många som röstar för just sitt lag.
Ja, precis. Mm. Och jag såg någon typ av sammanställning, jag vet inte hur länge det här ska pågå, om det var januari ut eller hur många veckor det var, men jag såg för några dagar sedan så ledde Gais. Just nu så skulle Gais få 2 miljoner kronor av Unibet.
Ja, okay.
Och det är ju mycket pengar för Gais, ja, så man fattar att det blir kampanjer och grejer från klubbar.
Ja, just det.
På vissa sätt. Att, och då...
Men man behöver registrera
man
sig.
Man behöver registrera sig för att rösta på sitt lag. Och då har man ändå noterat att en rad allsvenska klubbar och superettanklubbar har i sina sociala medier uppmanat sina följare och då sina supportrar att gå in och registrera sig på Unibet för att de här pengarna gör stor skillnad för klubbarna. Och där tycker jag att där börjar det bli ett problem. För att där går allsvenska klubbarna in och uppmuntrar folk att starta ett konto. Och då kan man säga så här, men behöver inte satsa någonting för att lägga sin röst.
Nej, men man kommer kanske ett
men
steg risken närmare
spelen. Är ju avsevärt mycket större att börja spela om man väl har registrerat sig på konto. Kanske första gången i hela sitt liv man tänker, så går man in och säger, guys, att de ska klara sig kvar i Superettan här. Fan, det är ändå 15 gånger pengarna. Det är ändå värt att lägga en hunka där. Och sen så är man rätt, så plötsligt så har man väckt någonting som varit slumrande igen, eventuellt.
Mm.
Det kommer kanske inte hända för 100 personer, det kanske hända för 10 personer. Och för de 10 personerna kanske det är 2 personer som om några år sitter med skulder på några miljoner kronor. Och då tycker jag att, ja, så kan man då gå in på Svensk Elitfotboll och läsa lite grann hur de motiverar den här grejen. Dels med att Unibet i första läget gick in som en tydlig liksom, samarbetspartner till Allsvenskan. Och sen så kan man också läsa hur de tänker och resonera med den här hemmaklubben. Och det är där som jag börjar rasa. För där är det såna jävla formuleringar från SEF, som är då intresseorganisationen för de allsvenska och superettanklubbarna.
Mm.
Sådana jävla formuleringar där.
Ja, det är väl lite hur de, när de ska motivera sitt val av huvudsponsor.
Har du också kollat igenom detta?
Ja, jag såg det. Alltså att de har då Unibet som huvudsponsor. Och det handlar ju om mycket pengar och liksom en viktig deal. Och det förstår jag är viktiga pengar att få in. Det kan ju vara... komma svensk fotboll mycket till gott då. Mm. Och jag har inga synpunkter på det. Det är ju väldigt vanligt att stora ligor har spelbolag som huvudsponsor. Det ser man ju ganska många andra länder. Ibland heter ju ligorna också till och med som aktuella spelbolaget. Mm. Vi har haft Veikkausliga eller Polen har väl haft Extraklasa och Tippeligan. Och, ja, det finns säkert många mer exempel. Det är inte så mycket att säga om. Mm. Det är viktiga pengar. De behöver väl ha den sponsorn och de kanske betalar bäst. Då är det väl värt det liksom. Men jag såg också några av formuleringarna när man, alltså de skriver bland annat SEF då att vi resonerade tidigt att valet av huvudsponsor istället för att vara ett problem skulle ge oss möjlighet att påverka. Och de skriver också, tillsammans med Unibet har vi bestämt oss för att bli ett föredöme i arbetet med att motverka spelmissbruk. Det låter ju bra, men för mig så påminner det lite grann om när jag tycker det är lite samma mekanismer som när Karl-Erik Nilsson är nere i Qatar och pratar om och hyllar deras beslut att åka och spela januari-turné i Qatar för att då bli Qatar ett bättre land. För mig framstår det som lite naivt då, eller man kan bli imponerad kanske, vilken enorm maktfaktor Svenska fotbollförbundet måste vara då, som bara genom att åka till Qatar och träffa arbetare och tjänstemän och kanske några andra som säger att allt är toppen, att det kan göra Qatar till ett bättre land. Mm. Och för mig så framstår det som lite bullshit då. Att man har bestämt att åka till Qatar för att det är det bästa sportsligt. Det passar landslaget sportsligt på en massa sätt. Och dessutom så hoppas Sverige spela ett VM där om några år. Och då kan det kanske också ha varit en fördel att vara bekant med stället och så. Men istället så snickrar man liksom ihop en hållning utåt som ska låta bra, och så kör man nu stenhårt på den. Karl-Erik sa ju till och med att fler landslag borde åka hit och sådär. Och det tycker jag är lite samma då som när SEF skriver om Unibet, att det framstår liksom som att man är längst fram med Unibet på barrikaden för att kämpa mot spelmissbruk och matchfixning. Alltså just den här formuleringen, tillsammans med Unibet har vi bestämt oss för att bli ett föredöme i arbetet med att motverka spelmissbruk.
Mm.
Grattis till dealen, men cut the crap.
Precis så. Antalet timmar som SEF kommer lägga på det här, och sen indirekt allsvenska klubbarna och superettanklubbarna. En klubb som har 2 personer på sitt kansli, som rätt många superettanklubbar har, ska de lägga vissa timmar på att verkligen brinna för det här med spelberoende problematiken, med att de uppmuntrar sina supporter. Inte en chans, det kommer inte hända, det vet vi ju om. Och därför så är
de smarta,
bara
så kommer de ju ha svar och formuleringar redo, precis som Karl-Erik Nilsson har då. Han har bestämt den här linjen, kör vi på nu, och det här kommer vara min linje, och det kommer säkert de också ha. Men det påminner lite grann också om, det spelades ju en spansk supercupfinal här nyligen.
Just det.
Mellan
Madrid och Madrid.
Ja, precis, mellan Madrid och Madrid, men inte i Madrid. Mm. Ganska långt ifrån Madrid. Den spelades väl i Saudiarabien då, i helgen som gick, och jag tror Real Madrid vann. Kan det stämma? Jag blir osäker.
Real Madrid vann,
ja. Och jag läste Johanna Frendéns text om den då. Mm. Och om att den spelades i Saudiarabien, som man ju får säga är en ganska problematisk stat. Som betalar 500 miljoner till spanska förbundet för att stå värd för 3 superkupper. Och så hade ordföranden i spanska förbundet då, Rubiales, Spaniens Karl-Erik. I början så hade han sagt saker enligt Frendén som att det är bra för Saudiarabien med influenser utifrån.
Ja, likt Karl-Erik.
Ja, ungefär lite. Men sen hade han då, som jag fattade när jag läste texten, backat och sagt att spansk fotboll helt enkelt behöver de här pengarna för att hänga med i utvecklingen. Ja. Det är åtminstone ärligt.
Ja, så är det. Och jag fattar ju givetvis när kanske då Rubiales sitter och skriver avtal med liksom någon sheik eller någon liksom mäktig person i Saudiarabien. Då kan inte han säga det här, att egentligen så tycker vi inte det här bra, men vi behöver pengarna.
Mm. Ja, det är ju en
otrolig
balans.
Det kan man säga eventuellt när finalen har spelats lite efteråt sådär. Mm. Okej, nu så kan jag vara lite mer ärlig, för att jag liksom, annars framstår jag som en jävla idiot. Mm. Liksom. Då kan man säga det. Och det kan ju vara så att Karl-Erik om 5 år, när liksom världen verkligen har känt sådär, från VM 2022, det var ett jävla misslyckande på alla sätt. Han sen i sina memoarer skriver att ja, men det är inte så lätt för andra att förstå hur liksom ekonomin ser ut i förbundet på den här tiden, och vi var tvungna liksom, och det var så mycket pengar annars som inte hade gått till gräsrötterna runt omkring i Sverige. Hade vi inte gjort det här, så hade vi inte liksom hållit oss tysta för den kritiken som vi eventuellt kunde ha haft och så. Och så. Det kanske kommer med tiden.
Ja, men gemensamt för Rubiales i Spanien och kanske SEF och kanske Karl-Erik med är väl att alla ägnar sig åt det som Olof Lund brukar beskriva som en quickstep.
Va?
Där de försöker dansa och göra båda sidor nöjda. Mm. Och om man till Qatar så måste man vara, man kan inte komma dit och vara en oförskämd gäst.
Nej.
Och tala jättemycket illa om Qatar. Samtidigt så måste man ta hänsyn till hemopinionen lite.
Mm.
Och samma med det här med SEF och Unibet, att man ska då prata mycket om att vi kämpar mot spelmissbruk, men samtidigt så har man gjort den här dealen för att den ger mycket pengar.
Mm.
Och ska ha viktiga pengar för svensk fotboll. Jag fattar det.
Mm.
Men det har varit lite skönt om man inte hade framstått som att man ska gå ut i krig mot spelmissbruk.
Nej.
För det kan ju inte vara det främsta skälet.
Nej,
liksom
så är det ju. Och därför så är det intressant att se, det spelar ingen roll vilken klubb det är som går ut på Twitter eller på Facebook och uppmuntrar då sina supportrar, så blir det ju hela tiden, det blir ju liksom som en backlash. Det är ju liksom väldigt få som tycker att detta är härligt, och jag har inte sett många som uppmuntrar till kampanj, utan det är ju i de trådarna, det är bara, detta är inte okej, detta känns inte schysst, detta känns inte bra att ni uppmuntrar liksom våra supportrar eller mig att gå in här och registrera. Så att det kommer ju bli ett problem, och man kan ju tänka så att det finns så mycket man kan motionera om i svensk fotboll som supporter. och supporterförening. Detta skulle kunna bli någonting om detta liksom spår ur. Att fan, här blir det ett stort tryck och då kommer USF och Unibet för att ha en ny dialog. Hur ska de ha sitt samarbete? Hur ser det ut? För de här frågorna tycker jag är lika viktiga som om man ska prata om, fan, ska vi införa VAR i svensk fotboll eller inte?
Mm.
Det här är ju en lika viktig fråga. Vad fan är, vad ska svensk fotboll vara för någonting? Ska vi vara någon som uppmuntrar folk som kanske inte kan kontrollera någonting att bli en del av det? Ja?
Ja, nu har vi pratat ganska länge om de här frågorna. Jag blir inte för att det som har sagts har varit irrelevant från dig, men tänker lite på de som lyssnar, om man ser till en själv och man lever lite stressigt, och så sätter man kanske på ett avsnitt av Offsides podcast och då vill man ha det bara lite gött.
Fan.
Då känner man att jag orkar inte lyssna på de här diskussionerna.
Gå till attack.
Ja, eller sådär, huruvida nu är det SEF och det är Saudi och sådär, vad händer med klenoderna? Så. De vill bara höra något, om något lite lättsamt, något fjäderlätt. De vill kanske höra om Johan Brannefalk, vet du vem det är?
Nej.
Har du sett den här, den har ju fått lite rubriker och tagits upp i en och annan podd också, men ett företag då, som, eller en app är det nog, som har som affärsidé att de har knutit till sig en rad olika svenska kändisar.
Ja, detta har jag sett.
Vet du vart jag är på väg?
Ja, där man, om man har en kompis som fyller år, eller har bröllop, så kan man få typ Niklas Wikgård. Och spela in en liten grattishälsning.
Ja,
så swishar man en 500 för det.
Ja, de har då ett stall av svenska kändisar i varierande prisklass.
Mm.
Och det är ju inte, absolut inte bara sport. Men det sköter, Regina Lund kostar en tusing. Men det händer ju även att vi får sånt. Att,
och du tar ju aldrig mer än 200 kronor.
Precis. Nej, vi gör det billigt då. Men att någon, min pappa fyller 50 och han gillar er så mycket, skulle ni kunna bara skicka en hälsning och, med, och skicka den videoklippet till oss? Ja. Så det gör man ju då glatt,
ja,
för det går ju snabbt. Men här skulle det då kosta lite pengar och jag blev ju såklart nyfiken på vad det fanns för fotbollsprofiler med.
Jag har inte varit inne och kollat.
Nej.
Berätta lite. Vem är dyrast då? Vet du det?
Dyrast av fotbollsprofilerna tror jag var en hjälte från 94, som inte känns helt osannolikt att han är med i det här sammanhanget.
Är det bollen?
Nej, mm, han skulle kanske varit ännu dyrare då. Nej, Ravelli.
Ravelli, ja, det är klart.
Mm. Vi kan ju lyssna kanske på hur Ravelli låter när han presenterar sig själv på den här appen.
Hej på er, Thomas Ravelli var det här. Nu finns jag på Memo och där kan ni boka mig. Med hälsningar.
Ja, han kostar då några hundra, 400. Mm. Lite billigare är Patrik Bjerred Andersson.
Ja.
Här finns också...
det är ju faktiskt väldigt intressant detta.
Ja.
Hur man värderar sig själv. För det visar att om jag är ett Ravelli, när han kontaktas och så börjar han tänka, här kan jag tjäna ett par tusen lappar extra kanske. Och sen så börjar han liksom kolla runt, så säger de där på företaget, ja, vi har ju Bjerred redan med, så. Ja, vad tar han då?
250. 250, ja.
Nej, det jag tycker jag har varit med. Jag har vet räddningen och sådär.
Ja.
Man börjar resonera med sig själv och så, vilken man är värd.
Ja, precis. Han har ju ändå frimärket, liksom, som är tungt.
Ja, precis. Ja.
Alltså, för det var det som var, de här kan man ju på något sätt tänka sig. Det är liksom på något sätt gamla ikoner ändå.
Ja, absolut.
Även om man tycker
94
att,
är ju tacksamt.
Ja, även om man tycker att fan, det här kanske man kan göra gratis. Mm. Inte så jobbigt. Det är inte så att, med all respekt, att Ravelli får 20 sådana samtal per dag. Men det dyker också en spelare som Noah Sonko Sundberg upp. Lite oväntat. Och då,
vad kostar han då?
Han kostade nog ändå 200. Och Hjalmar Ekdal såg jag där också.
Sökte?
Hjalmar Ekdal heter den väl, bror till Albin Ekdal.
Jaha, jaha, ja, ja.
Kan ju vara krigslist att man hoppas få Albin på kroken genom att först ta Hjalmar kanske.
Ja,
men billigast av fotbollsnamnen är då Johan Brannefalk, Ljungskile SK.
Jaha.
Som kostar en 50-lapp. Ja, jag vet, man kan ju inte låta bli att skratta, men man blir ju nyfiken då att hur han har hamnat där.
Ja, ja.
Alltså inget ont om honom. De hade ju en fin säsong och gick upp i Superettan här och reser sig ju alltid. Han är skåning från början, tror jag. Vi kan väl lyssna på hur han låter också.
Tjena, tjena. Johan Brannefalk här, mittfältare i Ljungskile SK. Nu finns jag på Memo, så om du vill ha en personlig videohälsning från mig så gå in och sök mitt namn på Memo.
Ja, men man undrar hur han hamnat där. Hur kommer de på att vi kollar med Brannefalk i Ljungskile i Division 1?
Ja.
Kanske att han känner någon som ligger bakom appen eller så. Men det kostar då en 50-lapp. Och där tänker man ju också att, han inte får 20 samtal per dag. Tja, Branne, kan du... Farsan fyller 50. Eller vi ska ha en liten julfest här. Kan inte du skicka ett meddelande? Kostar ju 50 spänn. Det skulle ju han förmodligen gjort gratis annars, tänker jag. Men någon kanske kan göra mig klokare på hur Johan Brannefalk hamnade i det här sällskapet. Vi är ändå lite nyfiken på honom.
Mycket fascinerande detta. Du har rätt. Detta var ju roligare än allt det som vi pratade om innan.
Ja, lite grann.
Ska vi göra ett litet svep över vad som har hänt i de här svenska klubbarna de senaste veckorna?
Det problematiska när vi gör de här svepen är ju att de är så oerhört fulla av luckor.
Ja, det och.
Tar man på sig hatten av ett svep så är det ju, ja, det läcker ju som ett såll i våra svep.
Ja, precis.
Och, många känner sig då istället argare efteråt, för varför togs inte min värvning med?
Nej, vi går ju bara på de stora rubrikerna.
Ja.
Lite för övrigt så satt jag igår och kollade, det var länge sedan jag kollade på det, jag lyssnade på det ibland, Eurotalk. Men jag kollade på Eurotalk igår, det var länge sedan jag gjorde det. Jag gjorde mig glad att de var kvar i den gamla källan, tror jag. Som de alltid har varit i.
Ja, precis. Nära, ja, på Östermalm.
Ja, det är väl det, va? Mm. Och det var, vad fan långt var det? Jag hann se typ 1,5 timme igår. Det hade nu bara sett hälften, knappt hälften kanske.
Oj.
3 timmar typ.
Så man står där och så väljer man mellan The Irishman och senaste Eurotalk.
Ja, precis.
Några 3 timmar framför mig.
Ja, precis. Och det var, igår så var det ju Fjäll, Martin Åslund, Noah Bachner och Christian Borell. Och jag måste säga att det gladde mig. Att det var, ja, det var härlig lyssning. Man kunde liksom, nu satt jag inte och tittade och blundade ibland. Och det blev lite som en podd och så ibland. Det tittar man ibland och... Och så, härligt program på något sätt. Jag är glad att det kan finnas i de här tiderna. Liksom, man ska komprimera så mycket och det ska vara snabba saker. Det ska liksom, de låter det ta tid och vill de snacka om liksom, Padovas sportchef i 20 minuter. Så gör Borrell det med den ära. Det är kul att lyssna på faktiskt. Så,
är det fortfarande i fokus Premier League, La Liga och Serie A?
Ja. Första timmen var lite om lite saker som har hänt sen förra avsnittet.
Ja.
Liksom, Kuzulevskis övergång och lite Zlatans inledning i Italien och sen så var lite Ancelotti taget över Everton. Lite brett och så. Sen så började de då gå in på England och där lyssnade jag på hela biten. Och sen när de kom till Italien tänkte jag, nu måste jag gå och lägga mig. Då hade jag ändå suttit 1,5 timme. Så det ska jag lyssna på ikväll, tänkte jag. Men jag tror att det fortfarande är så att det är de stora ligorna som de tar en åt gången så och betar av.
Ja, de är någon slags pansarkryssare.
Ja, precis. Ja. Men tillbaka till det här.
Till vårt svep.
Silly
tunna svepet.
Vad har vi för saker som har sugit ut?
Jag vet inte om du syftar på Sverige då. Men
ja,
såg här att Elfsborg har gjort Emir Bayrami till assisterande tränare.
Ja, det sa jag. Tydligen han har varit tränare i, om det var P17, tillsammans med Tobias Lindroth. Gått bra ifrån sig det där P17 och flyttades upp då av Jimmy Tillin.
Just det, och dessutom tror jag de har värvat en finsk back.
Ja, Väisänen eller något sånt där.
Just det, blev lite konfunderad eftersom ju AIK hade en Väisänen tidigare. Och apropå AIK då, så lockar ju de tillbaka Ofori då.
Ja, just det.
Vilket verkar göra supportrarna otroligt lyckliga.
Många AIK som hackade lök. Som det heter ibland. Nej, men som det heter ibland när svenska fotbollssupportrar, eller inte bara svenska, men när fotbollssupportrar, manliga fotbollssupportrar.
Ja, de blir tårögda, men vågar inte riktigt.
Vågar inte riktigt säga att nu blir jag jävligt rörd och rörd, utan oh, det är någon som hackar mycket lök här. Ja.
Är det Branne som är... Ja, men det ser ut som bra för AIK med Ofori förstås. Djurgården värvat Kalle Holmberg från IFK Norrköping då. Ja.
Den typen av övergångar måste jag säga att jag ändå gillar. På något sätt. Kalle Holmberg hade väntat sin bästa säsong i Norrköping i fjol.
Ja, men ändå tidigare skytteliga.
Men ändå en bra tidigare skytte av liksom varit en stabil målskytt nu i några år. Han går ändå till en liksom direkt rival får man säga. Det känns som att det behövs lite grann också i svensk fotboll. Det glömmer man bort sådär. Det blir rätt mycket att man värvar liksom in någon bra spelare från Norge eller från Danmark. Eller så kommer det hem någon hemvändare som kommer tillbaka till AIK och sådär. Men den här typen av övergångar mellan liksom klubbar som ligger ungefär på samma nivå. Jag gillar det.
Kommer du att tänka på en som väckte lite ont blod när på den tiden när HBK var att räkna med i toppen av allsvenskan och när kanske utvecklingen hade lett sig ganska många år av IFK Göteborg. När IFK Göteborg nöp Robert Andersson då, som ju var skyttekung i Halmstad. Och det var ju lite intrikat, för nästa match skulle spelas då mellan just HBK och Blåvitt i Halmstad. Och antingen var det så att Robert Andersson inte var spelklar än, eller så kanske han hade någon lättare skada. Men han var i alla fall inte med i matchen. Han satt då på läktaren på Örjans vall. Och det var nästan så att han, det här var ju på 90-talet, men ändå hade en så här Robert Cam på sig. Man fick hela tiden se hans reaktioner. Och det här laget som han har bytt till då, de är missnöjda i Halmstad att han har gått till Stora Blåvitt. Och Halmstad vinner ju då med 6-0, eller om det är 6-1. Och ersättaren Stefan Selakovic presenterar sig med 3 mål. Uh-huh. Det var sådär när allt stod på sin spets på något sätt. Men jag håller med, jag gillar också. Du lät ju lite som Stefan Lundin där, att du är glad när spelare stannar inom Sverige.
Och det är jag brinner för.
Ja, det är väl inget fel i det. Så har vi Malmö FF då, som förutom sina tränarrekryteringar, nu fyller de ju dessutom på här bredvid Tomasson med
holländare.
Ja, med holländsk assisterande, ja. Så har de ju då tagit upp sin gamla relation med Kiese Thelin.
Just det.
Ja. Och jag såg då att när det stod klart att Kiese Thelin skulle tillbaka till MFF, att det var några som anmärkte på att gör han inte alldeles för få mål för att vara en forward som ändå har den här statusen. Han har ju kanske fel nu att kalla honom landslagsspelare, men han har ju varit i landslaget en del, och ja, en bra period så kan han vara med igen kanske, ungefär på den nivån.
Jag hittar ju MFF-supportrar sådana här citat från Marcus Rosenberg, och när de spelade tillsammans förra gången, att han var en av de spelarna som han har haft detta så att spela med.
Jag tror Rosenberg valde honom, ja. Var väl i samband med att Rosenberg...
Då spelar ju inte statistiken någon roll när Rosenberg har sagt så.
Nej, precis. Och jag är absolut inte ute efter att hacka på Kiese Thelin. Utan då får man ju väga upp det med andra. Och i Rosenbergs fall så menar väl han att han gjorde mig bättre. Och hans egenskaper var laget. Ja, you complete me. Precis. Sen var Thelins siffror då. Jag kollade på dem. De kunde ju vara kanske bättre målsiffrorna för att vara en forward ändå. Jag kollade sen han lämnade MFF då i januari 2015. Så 4 mål på 36 matcher i Bordeaux. 3 mål på 37 matcher i Anderlecht. Sen lite bättre än 19 mål på 36 matcher i Vassland Beveren. Men där är då 7 av de 19 målen kom på straff.
De ska också sättas.
De ska också sättas. Och 1 mål på 14 matcher i Bayer Leverkusen. Så alltså spaningen stämmer ju. Att,
han gör inte så mycket mål.
Nej, jag har inte gjort så himla mycket mål. I landslaget är hans siffror 3 mål på 25 matcher. Men man kan ju absolut argumentera för att han förtjänar sin plats ändå. Han öste väl inte in mål som forward i U21-EM:et som Sverige vann 2015 heller. Men alla tyckte att han var väldigt viktig för det laget. Men det är ett roligt ämne, tyckte jag bara. Om vi lämnar Kiese Thelin nu. Målsnåla forwards. Och så kom det sig i söndags, var det väl. Var ute med barnvagnen i Guldheden. Och så stötte jag på Ossian Ekänger.
För några få. Ett bekant namn.
Ja, för de som inte som undrar vem är det. Så vem är han?
Ossian var ju en av de här två musikerna som vi var så glada att vi fick med oss. Förra gången vi gjorde Offside Live. Och vi har fortfarande inte kommit fram till om de ska följa med oss den här gången när vi åker ut i mars. Men vi hade två musiker med oss, väldigt härliga, Ossian och Anton.
Precis, och Ossian och Anton har ju då ett mastodontprojekt. Det är deras liksom ofullbordade symfoni som är liksom nästan dömd och aldrig blir klar. Det minns du också vad det är. De har då alltså som projekt att de ska skriva en låt. Och inte bara någon, de ska ändå vara lite ambitiösa. En låt om varje spelare som var med i VM 98. För det var då deras favorit-VM. Och då är det liksom ner till minsta truppspelare i Sydafrika. Kollade senast på deras Soundcloud-sida. Att var den senaste. Såg att det var Teddy Sheringham.
Ja, det är ändå lite större namn.
Ja, hörde refrängen.
Ja. Det hade kunnat vara en underbar sommar. Hade kunnat vara en underbar sommar. Tequila till 4 med gäng, 30 minuter på damtoaletten. Gör inte om det sa glöm, men tog ändå ut mig i truppen.
Ja, det är trevligt. Tror du han spelar lite grann på lite fylle bravader av Sheringham på Algarvekusten. Men då stötte jag på honom där. Och sen så frågade jag, för jag hade det här ämnet i huvudet då, målsnåla forwards. Har du hunnit göra någon låt om Stefan Givarchen? Och då log han lite och sa, nej, har inte hunnit till, till Frankrike än. Men det kanske kommer om några år, sa han.
Givarchen, han var inte så medfarlig.
Nej, det finns väl kanske supportrar till en del franska klubblag som minns många mål i Ligue 1 i mitten på 90-talet. Men för den breda publiken internationellt blev han ju kanske känd då under VM 98 när han fick mycket speltid som forward i ett Frankrike som gick hela vägen och tog guld. Han startade premiären och han startade, tror jag, både semi och finalen och fick ganska mycket speltid. Men slutar då mästerskapet på noll gjorda mål. Och för det har Givarch blivit lite hånad, så att han kanske inte riktigt har fog för att få skryta och vara glad över guldmedaljen på samma sätt som kanske Barthes eller Laurent Blanc eller Zidane kanske. Så att han har ju ställts lite på moraliskt prov, Givarch. Och jag har alltid ömmat lite för honom, för det känns taskigt liksom. Att han gjorde väl så gott han kunde. Det var inte hans fel att han fick spela. Och Jacquet försvarade honom hela tiden. Och sen har han dessutom då på sitt CV att han gick till Newcastle efter och floppade rätt hårt. Och tror jag blev utsedd av någon. Det känns som det har gjorts 100 sådana, de sämsta utlänningarna någonsin. Brolin är väl med. Men det var, om det var Daily Mail, hade utsett Givarch eller något. Så jag blev ändå, när Ossian sa att han inte har gjort någon låt, så han förtjänar en låt. Jag måste i alla fall kolla vad han gör idag. Jag hoppas nu att han inte har tagit det här för hårt. Jag kan meddela då att Stefan Givarch lever ett liv som swimmingpool-försäljare idag.
Infinity kung.
Ja, han berättar då, det här är ju ganska fint. Hans pappa var änkeman. Hans, alltså Stefans mamma gick bort. Och pappan, och det här var en intervju jag läste med Givarch, som sa då att från generationen min pappa kommer ifrån så var det väldigt ojämställt och fäderna tog inte så mycket hand om hemmet. Så han var orolig för hur farsan skulle klara sig. Så han flyttade hem till sin pappa för att liksom hjälpa honom och komma på fötter och klara en ny vardag.
Och bygga en pool först.
Det gjorde han inte. Men så plötsligt så knackade det på dörren. Och det kommer en kille som vill sälja en pool. Och de börjar snacka lite och sådär. Och så kommer det fram till att den här killen söker en partner. Och Givarch mönstrar på direkt.
Pool? Varför inte?
Ja,
vi kör.
Ja, precis så verkar det ha varit. Och nu har han ganska många år bakom sig då. Där han åker runt i Frankrike. Och han skulle kunna åka, om du bodde där, åker väl till sådana som har en tomt då. Och knappa, vilken fin tomt. Kolla på den här katalogen med mina pooler.
Ja, pool. Varför inte? Ja. Säger jag då. Ja, precis. Infinity. Ja. Vad har du för förslag?
Ja, det gör han idag. Och det kanske kan ge oss en eventuellt uppslag för framtida låtsnickrande, tänkte jag.
Ja, men det är lite kul med spelare som inte riktigt har kanske den traditionella spetsen. För det får man säga, för att så många positioner förändras ju med tiden. Men anfallare idag, Givarch var kanske före sin tid på så sätt att idag så anses ju en anfallare, de ska inte bara göra mål, utan de ska ju liksom vara jävligt bra i pressspelet och försvara.
Du frågar Axén så ska de göra mål.
Ja, precis. Ja, men tänk ytterbacken till exempel. Om vi tar Gary Neville då, som en klassisk gammal ytterback, som var bra på att försvara svag offensivt. Det får man ändå säga. Så tar man kanske Wan-Bissaka, som är en modern spelare på så sätt att han är ytterback i United idag, 15 år efter Neville's peak. Han är likadan, men han, Wan-Bissaka, värvdes av Crystal Palace stora pengar i somras av United. 50 miljoner pund tror jag. Och är grym defensivt, men bidrar inte med någonting offensivt. Och därmed så blev han lite hånad så av rätt många andra och tycker, fan, så kan man inte vara idag. Men det var ju positionen när han växte upp. Och det är så han har sett på sina idoler. Och så kanske han, nu kanske inte han var ytterback. Det brukar inte vara så att de bästa spelarna börjar som ytterback, utan de brukar komma ut där efter med tiden.
Ja.
Men det finns ju någonting, och då mittbackar också. Den gamla traditionella mittbacken var ju liksom, det var en stor, stark typ.
Bra
som var bra i luften, bra pondus. Inte nödvändigtvis den snabbaste, men tacklingssäker och så. Den typen av mittbackar finns ju knappt idag. Det är klart, lite lägre nivåer så finns, är väl typen av mittback.
Men just det, men arketypen lever kvar i våra huvuden.
Ja, de ska vara snabba, de ska vara tekniska, de ska kunna liksom köra tvåvägsspel nästan hela vägen upp till och avsluta straffområdet och så.
Ja.
Så att hela liksom fotbolls taktiken och alla individuella positioner har ju hela tiden förändrats. Så att det här med spetskompetens, det blir också hela tiden, man måste uppdatera, vad är det som krävs av en central mittfältare idag och av en ytterback? Och så, det är ju helt annat.
Ja, men hur beroende tror du de bästa är på att de används liksom optimalt på planen? Om man tar Van Dijk, skulle han vara allsvenskans bästa wingback om man bara fick spela på den positionen? Eller skulle gör Elliot Check ett bättre jobb på sin position i Djurgårdens försvar än vad Messi skulle göra på samma position?
Det är hypotetiska frågeställningar du ställer.
Medveten om det, ja.
Men, de absolut bästa i världen, Messi och Van Dijk och så, det är klart att de skulle...
Gör Sergio Ramos bättre ifrån... Jag vill bara rabbla så här hela dagen. Gör Sergio Ramos bättre ifrån sig på Mohamed Tankovics position i Hammarby som offensiv poängmaskin än vad Tankovic själv gör?
Där bör vi nog nå en gräns.
Sådana frågor får vi aldrig svaret på.
Nej, det är ju helt omöjligt. Man kan ju bara spekulera givetvis. Men det är ju spännande. Och men av den tanken har man ju ibland. Skulle liksom Messi komma in i GIF Sundsvall, skulle han kunna liksom på egen hand i princip ta tillbaka GIF Sundsvall i allsvenskan? Skulle han dominera? Eller är han beroende av att han har spelare som i alla fall inte är superettan nivå?
Ja.
Hur bra måste hans spelare vara runt honom för att Messi ska vara bäst i världen?
Oavsett vilket så tycker jag att man ofta känner lite varmt för den här typen av spelare som kanske inte riktigt har den här naturliga spetsen för sin position, eller i alla fall så som man tänker den från början.
Mm.
Kanske enklast då exemplifierat med anfallare som inte vinner skytteligor direkt.
Ja.
Och där har man ju flera man gillar.
Ja. Och då ska jag faktiskt berätta om Dirk Kuyt. Han har ju varit på tapeten ett par gånger här. Både du och jag gillar honom.
Mycket.
Men jag vet inte, han var ju den här, vi började väl där och då, att han var ju långt ifrån den typiska holländska offensiva spelaren. Han var nästan så långt ifrån man kunde komma.
Med flärd, finess.
Lite snabbhet, teknik och så. Dirk Kuyt var både utseendemässigt, med sitt liksom krylliga, blonda hår, lite bleka ansikte, liksom lite kroppsbyggnad. Så han var aldrig snabb, men han var en sån jäkla lagspelare. Grovjobbare. Men om vi, idag, vi som är på Liverpool, vi pratar om Firmino, hur viktig han är för vårt spel. Liksom, det är han som sätter defensiven redan där uppe i topp och så. Det Kuyt var ju precis på samma sätt, det är framförallt det Benitez, Liverpool. Så otroligt liksom. Han bara sprang 90 minuter. Och jag tror att om det var du, Johan, den briljante kronikören på Expressen, som någon gång formulerade någonting om Dirk Kuyt som faktiskt var bra. Håll i hatten. Det var bra på riktigt. Ja, du skrev någonting om att hans bästa fint var motläget.
Ja, det kanske jag skrev. Jag minns att jag skrev att han spelar fotboll som om det inte fanns några linjer på planen.
Det är också. Mycket var Johan. Där var du i toppform.
Ja.
Det kan det ha varit 2008?
Ja, det kan ha varit VM 2010. Ja. Vilket jag tycker är värt att nämna med Kuyt. För det Holland som gick till final i VM 2010 fick ju mycket kritik. Framförallt för att de kanske spelade brutalt. Exemplifierat med De Jong och Van Bommel främst.
Mm.
De hade en förbundskapten, Farmarvik, som inte var den charmigaste.
Nej, och riktigt rövhåll får man säga.
Ja, ibland var han det kanske. Också lite utan charm. Vi kan ju gilla charmiga rövhål. Men han var inte rolig bara. Han var väl Van Bommels svärfar, va? Eller är kanske. Men de fick ju också kritik för att de var inte tillräckligt holländska.
Nej.
Så det var ju en stor debatt hemma. Det är alltid stora fotbollsdebatter i Holland.
Mm.
Men den största av dem alla, Cruyff, sa ju till och med att de ägnade sig åt antifotboll.
Mm.
Det som gjorde laget svårt att tycka illa om, för mig i alla fall, var ju just Dirk Kuyt.
Mm.
För mig var det framförallt hans lag. Att han har ju till och med sagt så, att jag är ingen holländsk spelare. Van Persie är en typisk holländsk spelare. Så som det är tänkt att holländska offensiva spelare ska uppträda. Liksom touch på bollen och med snygga mål och man kan göra en dragning. Kuyt var ju inte alls så.
Mm.
Men ingen var nog viktigare än för det laget. Så han var nog viktigare än både Van Bommel och De Jong med sin inställning. Och att han spelade just som om det inte fanns linjer. Ingen boll var för hopplös att springa på.
Mm.
Och han var dessutom trevlig. Och nu kommer vi kanske in på avsnittet om Dirk Kuyts uppväxt.
Ja, precis. Det är ju känt att han var fiskarsonen. Att han hade en pappa
som hette
Dirk Kuyt.
Ja, Dirk Kuyt. Vi ska inte krångla till det här. Här har vi en son.
Inga krusiduller här. Nej, familjen Coit.
Vad ska han bli? Han ska bli fiskare. Ja. Ja, det skojar, men så var ju planen.
Det var ju planen.
Pappan var fiskare ute på Nordsjön.
Jajamän, alltså. Och med det utseende som man gissar då att Dirk Kuyt senior hade. Det passar bra in i bilden. Dirk Kuyt, alltså den yngre då, fotbollsspelaren Dirk Kuyt, hade också, han såg ut som liksom en fiskarpojk från Holland, inte från Holland, nästan från Färöarna så, som var ute på världshaven och det var liksom kuling och det var liksom motvind i ansiktet och det var hagel och så, men ändå så kämpar man på att komma hem med liksom lite torskar som man sen säljer och så, ja, så har man mat på bordet.
Mm.
Lite så. Och, så, och det är ju sanningen. Det var ju hela tiden planen. Han var ingen talang alls när han var fotbollsspelare.
Nej, det här har han också sagt. Mm. Att han blev ju på något sätt alltså humlan som inte visste om att att den inte borde kunna flyga. Quick Boys tror jag hans amatörlag hette. Amatörlag säger man när man talar om Holland. För amatörfotbollen är så stor där. Så även amatörlagen kan... var inte stora, men de har ofta en ganska bra organisation och sådär.
Mm.
Hans dröm var ju bara att ta plats i det lokala laget som heter Quick Boys då. Och när han hade gjort det så sa folk att okej, du tog dig hit, men längre blir det ju inte. Och det verkar han också ha tänkt. Mm. Det var inte så att jag ska visa dem.
Han hade en fot i fiskebåten.
Ja, det hade han absolut. Och, men sen blir han ändå värvad av Utrecht.
Tack för uttalet.
Det var ju bra ju.
Vill du säga det en gång till?
Utrecht. Mm. Nu överdrev jag det.
Han blev lite för mycket. Ja.
Går han dit och där säger jag, bra, tog dig dit. Men mer än så här blir det ju inte. Och så har de egentligen sagt varje gång om Dirk Kuyt. Så har de i Feyenoord också.
Uttalades det så?
Feyenoord. Och så småningom Liverpool och definitivt inte landslaget. Och han inser då under en bit på den här resan att han behöver inte bli fiskare. Mm. Utan att han kan bli fotbollsspelare. Mm. Men har då levt med den här extrema inställningen, men inte bara den, för såna där finns det ju många som vi har pratat om som har en beundransvärd inställning, som aldrig gnäller, aldrig klagar. Det, så är ju Dirk Kuyt också.
Mm.
Men han har ju också en värme i sig och alltså han är inte, alltså, om man tar Stefan Schwarz som ju är liksom var ju ett föredöme för att han aldrig gnällde.
Ja, man spelar med bruten fot och sådär.
Ja, och det här klassiska då, vi har inte kommit hit för att känna om det är varmt.
Mm.
Han är nästan för endimensionell i det. Mm. Kuyt har ju någonting annat som gör att man nästan hellre skulle hänga med honom. Och han har ju också gjort, man gillar ju det här också att han träffade väl sin fru när de var 16 och 17. Och hon fortsatte jobba som, hon jobbade på något äldreboende tror jag. Mm. Även för att ja, men det, hon ville göra det, även när han började tjäna pengar och så. Och idag så tror jag de ägnar sig åt, ja de har en massa välgörenhet.
Han är ju tränare också.
Ja, men man även utanför att de... Han har gott hjärta då, om jag säger så. Men det är verkligen en sån spelare man kan liksom hämta kraft ifrån. Mm. Gäller att tänka på.
Ja. Ja, det är märkligt att vi kommer in på Dirk Kuyt här. För att jag vet inte om jag någon gång har berättat det för dig. Men jag har ju lite grann Dirk Kuyt som någon typ av husgud är fel ord. För det har jag inte. Jag verkligen uppskattar hans tid som Liverpool-spelare. Och gillar han som person och det som han har förstått och sådär. Men på något sätt så är han min knyta näven gubbe.
Han är kanske vad amerikanerna skulle kalla för ditt spirit animal, då, ditt kraftdjur.
Ja, men det, ja, mitt kraftdjur, det är väl bra.
Mm.
Ja, det är som så, vi kan ta den här morgonen, det är tisdag morgon, Göteborg. En av de ruggigaste morgnarna på, ja, definitivt 2020, ja. Men den skulle slå sig in på topp 3 2019 också. Så riktigt, alltså stormvindar, riktiga jävla stormvindar. När jag skulle lämna mina barn i morse på förskolan. Det gick inte att cykla liksom. Vinden bromsade oss. Ösregn. Mörkt. Och så typ 4 plusgrader. Jag vet så, en riktig, jag ska cykla till jobbet. Och vet, det smattrar i ansiktet. Det är lite grann som Dirk Kuyt senior när han är ute på Nordsjön. Mm. 200 mil, eller sjömil, eller vad fan det är, från kusten. Och det är liksom, shit, båten kan mycket väl knäckas här. Så känner jag mig när jag cyklar där.
Mm.
Även fast jag vet att min cykel inte ska knäckas. Men jag känner mig... Fy fan, nu pissar livet mig lite grann i gommen.
Ja.
Och så tänker jag att det är inte så många som uppskattar det jag gör nu.
Nej.
Här cyklar jag. Jag har inget körkort.
Jag har ju knepet att låtsas att man har en kamera på sig.
Ja.
Så här, för då kan man inte liksom ge upp. Och så där. Folk sitter och tittar och följer det här.
Ja, det blir lite självömkande sådär. Ja. Givetvis, men jag tänker på det när jag cyklar där. Jag har kvar liksom 10 minuter till jobbet. Jag vet att jag kommer komma in med dyngblöta kläder. Och det är inte kul, jag ska hämta barnen sen på förskolan, de kommer vara gnälliga när jag ska hämta dem och det kommer regna och det kommer blöt igen och så blir jag säkert förkyld. Så tänker jag, det är ingen som liksom säger att fan vad du är duktig ändå som cyklar, du har inget körkort, du har klarat 38 år av livet utan körkort, du kämpar på och så. Ingen som
säger...
Kul
att du vänder dig till dig istället, för på 38 år har du inte orkat ha körkort.
Jag vet, men man måste ju vinkla det på något sätt, man måste hitta liksom någon typ av knyta näven, jävlar jag ska bevisa det.
Ja.
Jag kör på här liksom i det tysta. Behöver inte ha rubrikerna. Fan vad jag gnetar på. Och då tänker jag lite grann på det. Lite grann som han.
Ja, du hämtar kraft där. Ja.
Jag hämtar kraft där.
Ur kraftdjuret.
Han gnällde inte för att inte han fick rubrikerna. Han körde på ändå för han visste att detta är mitt enda sätt. Det är mitt enda sätt. Det är att cykla i pissigt väder. Jag har inga räddningar.
Det blir lite då som det här, alltså som väl kristna kan ägna sig. What would Jesus do?
Ja.
What would Dirk do?
Ja.
WWW. Det. What would Dirk do? Han skulle inte stanna där på Dag Hammarskjöldleden, cykla hem och
han stannar bara på övergångsstället trots att han inte behöver det för att släppa förbi bilarna.
Ja, det gör han ju.
Så fin är han.
Ja,
står absolut. Där gärna där regnet. Ytterligare en minut.
Absolut. Han hjälper ja, någon mamma som har problem med att få ner ungen i vagnen. Och så. Nej, man kan ju inte komma till hans nivåer, men man kan ju inspireras av honom. Mm. Jättefint ju att ha Dirk Kuyt som kraftig.
Jag återkommer till honom ofta faktiskt.
Och vad som är viktigt här att poängtera är att det här är ju ingen idol.
Nej.
För vi är ju nästan av åsikten att det är lite farligt med idoler, för man blir ju ofta besviken. I Dirk Kuyts fall så blir man ju inte besviken. Vi brukar ju säga ibland att den här verkar härlig, vi googlar inte honom.
Nej, och precis så är det faktiskt med Dirk. Jag har valt att inte följa, jag vet inte ens om han har Instagram och sådana saker, jag har valt att inte följa honom, för jag vill inte att den bilden ska, jag vill inte se att han är i Qatar och är någon ambassadör där. Jag vill inte se att han liksom skriver platt där liksom sån här livsmotto citat och jag vill inte se liksom att han ligger hemma och tycker att bron är skitbra. Ja. Swedish.
Ja, lite som krävs för att de ska falla i det.
Ja, men det är så. Han är kvar, i mitt huvud så är han fortfarande liksom fläckfri.
Ja, just det. Och man kan då hämta kraft från honom. Ja, men det är väl fint. Än så länge så håller han för en googling, kan ju meddela jag som har googlat honom. Ja. Mitt, om jag har ett kraftdjur så är det nog Claes Ingesson.
Mm.
Och det kanske framför allt att jag insåg det när Claes blev sjuk och när man träffade honom en del under de åren. För han delar ju mycket med Kuyt från uppväxten. Också från ett litet ställe där det är tänkt att man ska jobba. Kuyt faller i havet och Claes faller i skogen.
Mm.
Och de är hyfsat duktiga på fotboll, men inte så där att någon säger att de här kommer gå långt. Kuyt hade folk framför sig som var mer talangfulla. Claes hade Peter Wettergren.
Mm.
Men Claes hade kanske bättre inställning då. Och han lyckas då steg för steg, precis som Kuyt gör, med och når landslaget. Och där tänker man ju länge kanske på honom som spelare i landslaget. Just som den där som alltid gav hjärnet.
Mm.
Bäst exemplifierat från laguppställningen innan Sverige-Rumänien, när nationalsången spelas och när den klingar ut, så hör man då Claes Ingesson säga på sin östgötska: kom igen nu för fan!
Mm.
Alltså den slår an något starkare hos svensken än vad själva nationalsången gör.
Mm.
Det är precis så man känner. Mm. Kom igen nu för fan. Mm. Mer än du gamla, du fria.
Ja.
Och jag vill leva, jag vill dö i Norden. Den är mycket mer, alltså den är som en nationalsång när han säger så. Kom igen nu för fan.
Mm.
För man fattar precis, så känner man. Där var ju han kanske nästan lite endimensionell. Den som alltid bara kämpade och aldrig klagade. Men han fick ju lite andra insikter och tvingade sig kanske också fundera och reflektera mer när han blev sjuk då. Och han kom ju fram till att han under sin karriär faktiskt var ganska egoistisk många gånger. Han tänkte på sig själv och att han vande sig vid uppmärksamhet, och fast han inte kanske trodde det så blev han lite beroende av det. Men att han menade då att den här djävulska sjukdomen som till slut tog hans liv, om det kom någonting bra ur den så var det väl just att han blev lite bättre på att få perspektiv.
Mm.
Och att en framgång i livet behöver inte bara vara synonymt med att man vinner saker eller så. Jag minns så tydligt när han exemplifierade det, när jag satt och pratade med honom en gång, och hur man kunde tänka då. Och så sa han att det var en gammal barndomsvän till mig, eller åtminstone någon han hade gått i skolan med, som efter, direkt efter plugget så började han jobba på Husqvarna-fabriken. Och Claes minns hur han kunde tänka när han var proffs, att säga att var hemma på sommaren, att fan, har den där inga större ambitioner.
Mm.
Medans nu så hade han blivit arg på sig själv och sa då istället: vad fan vet du om det, Claes? Han kanske är skitnöjd med sitt liv.
Mm.
Vad är för jävla larv? Mm. Det är ju också lite sådär, what would Klas do? Mm. Att det inte bara alla lägen är sådär att du måste kämpa hårt för att vinna. Mm. Utan ibland är what would Dirk do eller what would Klas do? Ah, det är också att ge någon en klapp på axeln. Mm. Eller att sänka ribban eller att kunna se det stora i det lilla kanske. Och det är det som gör att han också passar väldigt bra som kraftdjur då.
Ja, jag håller med. Det är ju verkligen ett av namnen som ploppar upp först i huvudet när man tänker på vem man skulle kunna inspireras av för att klara av.
Ja, den är ju given på ett sätt, men det är just den här tilldimensionen som man kanske fick lite på senare år som gör att han verkligen håller för kraftdjur. Mm. Och jag vill mycket hellre ha mail till podcast@offside.org om vem som är ditt kraftdjur, du som lyssnar i fotboll. Så har vi någon skulle man kunna hitta ett kraftdjur i dagens dam- eller herrlandslag? Det är svårt kanske.
Ja.
Malin Moström skulle kunna ha varit en sån för mig tidigare.
Ja, precis.
Men vi kanske vet för mycket om
det. Svenska herrlandslaget har man inte riktigt den där typen av spelare nu kanske.
Nej.
Men det är väl också att vi behöver uppdatera lite grann oss själva.
Ja, så är det. Men ni får jättegärna mejla in era kraftdjur.
Kom igen för fan!
Det har gått ett par veckor sedan jag såg den, men jag har väl sett en dokumentär som handlade om Andy Murray. Var vi på Andy Murray? Hur många Grand Slams blev det?
Det vet jag inte i huvudet.
Tre. Två Wimbledon och en US Open tror jag. Jag tror att det var så i alla fall.
Just det.
Den dokumentären var faktiskt ganska bra. Den var rätt närgången så. Han använde själv en liten kamera som han...
Kan väl säga också bara om Andy Murray att han har väl lyckats... Jag vet inte om någon har honom som kraftdjur. Men på tennistoppen så ligger han kanske inte jättelångt ifrån. För han har väl svängt lite bilden av sig själv under första halvan av karriären som
rätt grinig.
Gnällig sådär. Mm. Till att han har blivit både att han beter sig berömvärt men också att han har tagit lite fight mot
jämlikhet
och, och har vågat bråka med liksom, ATP-bossar och har gett en mycket mer mänsklig sida sådär. Också att man beundrar hans slit då eftersom han varit skadad så himla mycket.
Det är ju det den här dokumentären handlar om. Den handlar om 2017-2018 där han efter ganska lång period där han har kämpat och ändå lyckats fortsätta spela tennis på den högsta nivån inser att det går inte längre. Han har så jäkla ont i sin höft och den börjar allt mer liksom påverka hans spel. Han opereras, kämpar stenhårt för att komma tillbaka, blir inte så bra, opereras ytterligare en gång till, gör ett nytt försök. Och det, nu är man någonstans, den slutar dokumentären, den följer honom i något års tid och den slutar väl någon gång när han kommer tillbaka och gör en comeback, men han förlorar typ andra omgången i någon lite mindre tävling. Och sen nu när man kollar vad som har hänt sen dess, det, han har gjort lite dubbelmatcher och så som inte sliter lika mycket, men det går inte i singel riktigt. Uh-huh. Så han har inte officiellt lagt racketen på hyllan. Men den är rätt närgången. Han filmar sig själv som sagt med en liksom, sån här liten handicam.
Ja, det är inte helt enkelt en telefon han har?
Nej, det är det inte.
Ja, då är det kanske en handicam.
Ja, men så att han liksom tänder lampan.
Kommer du ihåg Poldicam?
Poldicam.
Ja, det var ju under den här härliga En sommarsaga som då handlade om Tysklands hemma-VM 2006.
Just det.
Det allra härligaste med den var ju när de gick då till modet Poldicam som alltså var när Podolski fick fria händer med kameran. Vilket alltid var ganska fjäderlätt.
Ja, just det.
Han gick kanske och störde Oliver Kahn.
Ja. Nej, men han ligger på ett hotell och säger att han är i Florida för att han är där och har hittat någon specialist som ska hjälpa honom med hans höft. Så vaknar han mitt i natten klockan 5 av ångest för någonting. Så tänder han den och så snackar han i 2 minuter, sen släcks lampan och sådär. Så det är rätt närgången och sevärd liksom.
Ja, var hittar man denna?
Den hittar man på någon av streaming-sajterna. Ja. Jag minns inte vilket faktiskt.
Nej, man får googla.
Ja. I alla fall,
först googlar man Dirk Hoyt, sen googlar man...
Så ska livet se ut. I alla fall så fanns många saker som var intressanta. Det finns jättemånga saker som jag hade kunnat lyfta upp här och säkert pratat vidare om. Bland annat den otroligt stora staben som han har runt sig. Man fattar ju lite grann, de allra bästa, de som har både pengarna och stjärnstatusen och tunga sponsorer. Som Ronaldo, Messi och Zlatan för all del. Så, sicka jävla staber de kan ha runt sig när de verkligen behövs. Han har ju specialister på alla möjliga som i princip bor hemma hos honom i hans villa utanför London.
Mm.
Och som verkligen är experter på allt och som peppar honom och som fixar allt och sådär.
Och som han avlönar då, det är företaget Andy Murray.
Ja, så. Jag tror att han säkert har någon som också sköter kvittorna.
Ja, det verkar ju jobbigt att han ska behöva sitta med.
Tråkigt om han inte har outsourcat den grejen så. Fan också. I alla fall, det hade man kunnat prata om. Men det är så att fastnade lite är att framförallt hans mamma dyker upp lite då och då som en talking head, hon sitter och pratar.
Mm. Hon har ju varit väldigt synlig under hans karriär på läktaren.
Ja, precis. Och föräldrarna skildes tidigt och sådär. Och det pratar han också om, att han liksom aldrig riktigt har bearbetat den där. Och att det har varit någon slags drivkraft och sådär. I alla fall när hon pratar så blev det rätt tydligt så för mig att vara en idrottsförälder till framförallt en elitidrottare som offrar, som man vet då, som mamma eller pappa har offrat så många andra saker i livet för att nå sin dröm. Det är, måste vara så himla speciellt. Att man ser all smärta som de går igenom, alla rubriker som de får som man vet inte är sanna. Fulvinklingar av tabloiderna i England.
Ja, ibland.
Ibland, ja precis. Ja. Men det har Andy Murray garanterat varit med. Ja,
det har han råkat ut för.
Ja. Och att man som mamma eller pappa är helt liksom åsido. Så man kan inte göra någonting åt mer än att försöka bara fortsätta vara liksom mamma eller pappa till sitt barn.
Mm.
Men så många tankar och så, jag kan ju själv liksom bara tänka på hur jag är eftersom jag tränar för Sigge som är 9 år gammal. Om jag skulle, vilket händer ibland, man, det kan vara någon annan förälder som är, uttrycker sig plumpt mot Sigge i någon match och sådär. Jag känner, jag vill bara gå in och döda den föräldern. Så, vad fan så säger man inte?
Ja.
Man vill beskydda dem till varje pris om man känner att de inte själva varit idioter.
Mm.
Vilket också en 9-åring kan vara.
Ja, såklart.
Men det måste vara så speciellt när man är en förälder som liksom hela världen vet vem det är. Och allt som man gör påverkas. Man ser hur jäkla mycket de offrar av allting. Vilken smärta hon ser han går igenom. Han kan knappt gå, han kan inte leka med sina barn. Men ändå så har han hela tiden den här drivkraften. Ibland måste man givetvis imponera som förälder. Men oftast måste man bara tänka att fan, alltså, tänk om man bara fått ett barn som har jobbat på Husqvarna och varit nöjd med livet.
Mm. Normala söndagmiddagar hemma.
Precis.
Ja.
Det hade varit rätt härligt det också.
Ja, för sista gången i den här podcasten ska jag nu hänvisa till Peter Northugs självbiografi. På slutet där så finns ett stycke om han och hans far, John Northug.
Mm.
Och han har ju då varit väldigt aktiv under Petters karriär och blev väl mer eller mindre hans manager. Låg på honom väldigt hårt när han var barn, att han skulle träna så hårt och sådär. Men då berättar pappa Northug att med lite sorg i rösten fattar man det som att han har vunnit så himla mycket sonen och blev bäst på sin sport och kändast i Norge och en superstjärna. Men något gick förlorat också, inget så dramatiskt, men han berättade då att nyligen så var han och fikade med Petter Northugs bror, det vill säga hans andra son då. Och han sa att det bara slog mig att det var så skönt, där satt vi inte som pappa och superstjärnan utan bara pappa och son och vi satt och pratade skit om lite det och inga tänkte på vilka som satt där och fika. Och att man fick känslan av att det kunde han och Petter inte riktigt göra. För då satt han där, inte med sin son utan med Petter Northug, superstjärnan. Att i all den här framgången, för det är ju också sådär, det är ju ganska vanligt då att en idrottsförälder i Andy Murrays fall är hans mamma, ibland är det pappan, att de nästan blir ett med barnets karriär.
Ja.
Vilket kanske kommer till gagn mycket med stöd och hjälp, men som ju också...
Mest exemplifierat på tal om norska skidåkare är väl Johags pappa. Minns du den här dokumentären? När de får beskedet om hennes doping.
Ja, när han primalskriker. Ja, det är ju...
Ska vi be Simon att klippa in det eller?
Ja.
Då får vi göra. Bara lyssna när de får beskedet. Ja. Det är något speciellt.
Det är ju så jävla att han blir mer knäckt än vad hon blir. Ja, men det är verkligen... Ja, då säger ju han till henne att det här är världens undergång.
Ja, han reagerar nästan på det sämsta. Ja,
men hon verkar ju ha hämtat sig rätt bra om man ska tro resultatlistorna.
Ja.
Men att man blir nästan ett med barnets karriär. Vilket kanske inte bara är på gott heller. Det är ju jättebra om man har stöd och så. Men när man känner att... och det tror jag många kan känna igen sig också. Det behöver ju inte vara att de går hela vägen. Men så var det för mig när jag slutade med tennisen. Att jag var ju inte yppersta elit. Men la ner jättemycket tid på det. Och det blev något slags liv att vara ute och tävla. Varje helg åtminstone.
Mm.
Och det blev därmed en del av min pappas liv.
Mm.
Och när jag går från att köra 12 timmar i veckan till noll. Så påverkar ju hans liv.
En liten också. Del av Hasses liv där.
Väldigt kraftigt uttryckt. Det var ju inte alls så att han försökte övertala mig till att... Eller kanske gjorde han något trevande försök, jag minns inte riktigt. Men han blev inte besviken på mig. Men plötsligt så blev hans liv helt annorlunda. För han hade gått upp så mycket i det och kanske lärt känna andra pappor och mammor genom det. Och bara på grund av mitt beslut, jag vill inte det här längre, så bara försvinner det. Så det behöver ju inte vara bara för dem som går allra längst. Men P1 hade ett program i helgen som hette Far och dotter. Och där var Caroline och Mikael Seger gäster.
Mm.
Mikael Seger då, pappa till Caroline Seger, som ju du träffade på VM i somras.
Ja, i Nice.
Ja.
Väldigt trevlig pappa.
Och han hade då segerflaggan med sig.
Ja, ja, ja. Segertröja och segerflagga.
Ja.
Väldigt så. Ja, men han har ju alltid varit en väldigt viktig del. Och han har ju figurerat i ett par andra intervjuer också. När det var Caroline har pratat om vilka som har betytt mest och så.
Det var ett fint samtal. Jag rekommenderar det. Och Caroline berättar då att hon, det första hon gör, oavsett vilken, efter alla dessa år, hon spelar ju fortfarande när hon går ut till en stor match. Och det första hon gör är att leta efter pappa på läktaren. Mm. Och de bär med sig då allt de har upplevt tillsammans. Han var hennes tränare när hon var ung. Han minns hur han kanske var lite hårdare mot henne än vad han var mot andra, för att ingen skulle kunna komma och säga att bara för att det är din dotter så får hon fördelar. Hon minns hur hon kanske betedde sig på ett sätt som hon inte hade gjort om tränaren varit något annat än pappa. Alltså kanske gick över gränser ibland och sa saker till honom. Alltså de har ju nog sett varandra, och särskilt han har nog sett henne när hon har inom idrotten mått som sämst. Mm. Och hon har ju berättat, hon har ju rätt stor vinnarskalle och rätt dålig på att ta förluster. Mm. Har ju berättat om hur hon efter misslyckade mästerskap mer eller mindre åker hem till föräldrarna och låser in sig och bara sitter och vråldeppar i några dagar.
Ramlösa utanför Helsingborg.
Ja, precis. Och får då läker sina sår. Och han har sett henne när hon är som mest besviken och som mest lycklig. Och de får ju en speciell relation. Mm. Det är ju väldigt tydligt att det blir så genom idrotten. Men den kan man ju också lyssna på. Far och dotter heter det. Man känner lite för båda faktiskt.
Ja, ja, men, det är precis lite. Jag och Mikael verkar ju ha hanterat det. Han har väl, jag vet inte om jag hanterar det där. Och var så himla brydd om hur det går. Och när det är granskat.
Du hade blivit som mamman till Adrien Rabiot. Så fort det sägs något dåligt om Sigge så är du där ute på tabloidbarrikaderna.
Ja, men man får
det var det jävligt.
Ja, man får passa sig.
Ja,
alltså.
Ja, verkligen.
Det kan ju bli så. Ja. Eller tvärtom, så där den bittra föräldern så. Om Sigge eventuellt inte ens får plats i division 7 när han är 18 år gammal och satsat hela sin karriär, och jag bara vänder det mot att alla är idioter, ingen fattar vad Sigge är.
Det är ju en väldigt rolig personlighet att ha och vara den här lite för engagerade och påflugna idrottspappan när barnet är ganska dåligt. Alltså spelar Sigge 27 och spelar på division 5-nivå. Och du är ändå där och tjatar på tränare och på ordförande och liksom publiken. Bra Sigge!
Ja, fan, sorglig syn.
Ja, det får man säga.
Ja.
Men jag fattar precis vad du menar. Mm. Och att sådär, de är framförallt ens barn fortfarande. Och då blir man ganska hudlös kring det.
Ja, men det är ofta jobbet när man ska porträttera en fotbollsspelare till exempel. Man ringer och pratar med föräldrarna för research om bakgrunden och uppväxten och sådär. Och det slår ju en ofta liksom hur mycket något tar till sig. Jag kommer ihåg att det var också en text här i mellandagarna någon gång på The Athletic. Där det var en reporter som har just tagit ett grepp om det här. Hur det är att vara idrottsförälder. Det var typ, jag tror det var Tyrone Mings, mittbacken Aston Villas mamma eller pappa. Oxlade Chamberlains. Det var Bamford som är spelare i Leeds, deras föräldrar som pratade. Och det var precis samma saker där som Murrays mamma pratade om.
Ja.
Det här liksom, fan, man vill bara liksom att de ska må bra i livet. Det är det viktigaste liksom. Samtidigt så var det vissa då föräldrar som kände att det har varit nödvändigt för mig att vara den tuffa föräldern. När de var liksom 15 och sa att de hellre ville liksom åka på en weekend med sina kompisar än att han skulle träna. Då fick jag vara den hårda föräldern. Han hatade mig då och sådär. Och vi snackade inte på flera veckor efter det och sådär. Men jag visste att det var egentligen innerst inne det han ville. Och nu är han
det är så jävla lätt att säga.
Jo, jag vet. Men samtidigt så finns det en viss procent av sanning i det han säger.
Ja, men det kan man ju känna igen. Det behöver ju inte vara, det behöver ju inte bara vara kopplat till att man är väldigt framgångsrik elitidrottare.
Nej.
Det kan ju vara liksom en femåring som inte vill hoppa i poolen. Eller liksom vill gå och simma, för att själv vill man att de gärna ska lära sig simma snart.
Mm.
Där kan det ju vara så den här balansgången mellan att förstå och ligga på.
Mm.
När man vet att du kommer gilla det här. Men det är ju jobbigt att ha den inställningen. Ja. Och ibland så väger man ju fel.
Ja.
Kanske inte alls vill det.
Ja,
bara
precis.
För du tror det.
Ja, jag hade det igår kväll när vi skulle käka. Så var det koriander då, till min femåring.
Ja.
Så sa jag, jag vet om att du kommer gilla det här. Harry. bara testa lite grann. Ah, så blir det ett jävla lej. Men testa lite. Tänkte, vad fan håller jag på med?
Dirk Kuyt äter korean.
Ja, precis. Ja. Ska vi säga då att...
Kan vi börja komma upp till Eurotalk-nivå?
Ja, precis.
På klockan.
Jajamän. Vi har inte ens kommit in på Italien.
Nej.
Vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsliga. Champions League, Premier League, La Liga, säger jag, och Bundesliga. Fotbollsresor har blivit oerhört populärt bland hängivna supportrar och växer i popularitet. Men Olka Express menar att det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så, om man är sugen på en fotbollsresa till våren och vill boka med en trygg aktör, så kan man göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Så är det. Nu ska vi gå upp några våningar i lagerhuset och kolla på det så kallade provtrycket som jag fått tillbaka på hur numret ser ut som vi skickade till tryck igår. Och det får jag säga, Anders, att jag är stolt över att vi har tagit oss igenom den här lämningen.
Mm.
Jag har lagt ner mycket tid och vi har sagt att vi är så dåliga på att njuta och sådär. Och en del saker blev jättebra, en del blev mindre bra som det alltid är. Men på det stora hela så känner jag mig stolt faktiskt.
Mm. Ja, men det ska du vara.
Och jag hoppas att folk vill läsa.
Ja. Och det är ju som sagt ett jubileumsnummer då. Vi fyller ju 20 år nu, 2020. Så vi vill ju så himla gärna att ni testar oss. Man lyssnar på podden här och tycker att detta är ganska kul, så kanske man tycker det är ganska kul att läsa Offside också. Och en prenumeration kostar 39 kronor i månaden, och då får du ju både tidningen hem i brevlådan och tillgång till hela vår hemsida, där vi har tusentals reportage.
Kan också säga att det ligger ett reportage öppet för läsning för alla just nu, och det är då ett reportage om Harry Malmgren som vi skrev om för ett par år sedan. Vi döpte den artikeln till 94-åringen som gick ut från äldreboendet och åkte på bortamatch, vilket var precis det han gjorde då. Följde sitt IFK Norrköping och åkte med supporterbussarna, och vi skildrade hans supporterliv för en dag där han startade och började på äldreboendet Granen och däremellan var upp och såg Norrköping spöa Hammarby. Han gick tyvärr bort i början på januari här vid en ålder av 96 år. Mm. Men vill man läsa om Harry som på något sätt är en inspirationskälla och ett föredöme, så ligger den artikeln öppen på offside.org. Då kan man bara söka på Harry Malmgren där. Mm. Det är han värd.
Tills nästa vecka önskar vi alla en riktigt härlig vecka med kanske Dirk Kuyt tankar i huvudet när ni också har det tufft i uppförsbackarna.
Ta hand om er.
Hej då!